Tjena, varmt välkomna till Toto Balotto. Det är fredag den 7 januari. Vi skriver 2022 i kalendern och vi ses för första gången detta kalenderår tillsammans i studion. Nu var det slut på jul- och nyårsledighet. Fan vad skönt det känns att vara igång.
Äntligen.
Mm, och fan vad skönt det känns att allt är så likt. När man som Roma-supporter går in i ett nytt fotbollsår. Det är samma gamla visa. Det är slarv och det är motvind i domslut och det är en tränare som gnäller på det ena och det tredje på presskonferenserna, och det känns så där härligt hopplöst när man avslutar en match borta mot Milan med en anfallstrio i form av Carlos Perez, Felix Afena-Gian och Eldor Shomurodov.
Ja.
Och så ligger,
känns ju lite som Genoa.
Stefan El-Sharawi där som någon slags högervinge, men efter Rick Karstorps röda kort så fick han gå ner och spela någon diffus högerbacks.
Ja, men efter allt, hur kan Roma hamnat där? Alltså de har ju blivit ett bättre Genoa.
Du vet den där Atalanta-matchen strax innan jul?
Ja.
Man kände så här, Sagnolo är tillbaka här nu efter långtidsskada och ett par månader av formsökande. Tammy Abraham såg så där liksom hungrig ut som han gjorde i inledningen av sin Roma-sejour.
Smalling,
centrala mittfältet
Smaldini.
Såg liksom tungt ut igen. Smaldini styrde upp den där trebacken. Rui Patricio var bra i målet. Ja, men då kände man så här, det här kan bli något. Några dagar senare, men då kan man inte skrapa fram en trea hemma mot Sampdoria. Man går på jul- och nyårsledighet och sen så pang tillbaka till verkligheten. 2-0 efter dryga kvarten i rökan, och sen så är det ju bara en enda lång frustrations-75-are här.
Men är inte Tonali otrolig igår? Alltså.
Jag tyckte Tonali var jättebra. Jag tycker Milan visar muskler igår. Alltså med alla de skador och covidbortfall och struligheter de har haft i truppen. Alltså Man har ju den senaste tiden, i takt med att Inter bara har radat upp trea efter trea efter trea och de har sett bättre ut i liksom den ena matchen efter den andra, så har man ju känt att ja, men det är ju klart. Napoli har ju bara liksom så här sjunkit ifrån, och de har ju haft sina skador såklart och covidstrul och det ena med det tredje där också. Men det har ju mer eller mindre känts liksom, ja, men avgjort. Men Milan har på något sätt liksom gnetat sig kvar i den där toppen.
Ja, men det är väl det att de är lite på riktigt?
Ja, och jag tycker den där vinsten igår verkligen, alltså så här, det syntes på, alltså jag vet inte om du såg minspelet från bänken, Zlatan och andra avbytare, när det görs mål, alltså hur viktigt det var. Ja. Och när Leao stänger matchen med sitt 3-1-mål. Att jag tror att de liksom så här, för varje omgång närmare den 38:e som Scudetton på något sätt lever, det är en bonus. Men det Milan gör just nu, när liksom Atalanta inte spelar fotboll, Napoli har sina bekymmer, Juventus har sina bekymmer, Roma har, alltså det är så här, det Milan gör, det är att de tar ju ett steg mot Champions League-spel nästa säsong för varje vecka som går här nu. Och det, och alltså så här, och det är ju det steget Milan behöver ta. Absolut. För att återkomma till där de vill vara.
Exakt, och Juventus är lite för långt bakom, lite för dåliga den här säsongen för att kunna hämta upp ett så stort överläge som ändå både Inter och Milan har. Nu är Inter en match mindre, vi får se om de får 3-0 på skrivbordet efter det här debaclet som har varit de senaste dagarna i Italien.
Ja, för nu pratar vi om en match som spelades igår, alltså Milan mot Roma. Det spelades ju en del fotboll som sig bör när det är 13 dagar på stöveln. Men det var ju många matcher som inte kom till spel. Däribland då Bologna-Inter. Det var ju mycket märkliga scener som utspelade sig på Dallara när Kristoffer Kviborg, vår gode vän och kommentator på Simor, kommenterade vad som såg ut att vara ett lätt träningspass för Inter på halva planen. Men där
i Bologna, på Dallara.
Dumfries släckte Di Marco med en stämpling över vristen så att han fick läkarvård. Men det här är ju då ett resultat av motstridiga protokoll och ett icke-existerande hierarkiskt liksom beslutsfattande i fotbollsitalien. Berätta, men vad fan är det som händer?
Ja, men vi kan väl ta bara hur det funkar i England. De lyssnar ju på Folkhälsomyndigheten, Premier League alltså. Och sen i slutändan, alldeles oavsett vad Folkhälsomyndigheten säger, så är det the board av Premier League som fattar beslutet. Vilka matcher som ska spelas och inte.
Sen ska man väl säga att det även i december i Premier League var ganska rörigt i vilka matcher som inte ställdes in.
Hierarkin var i alla fall tydlig. Det är the board som bestämmer, det Premier League.
Det finns ett beslutande organ.
Exakt. Problemet i Italien då är att de lokala folkhälson eller smittskyddsinstituten fattar beslut om laget från den regionen ska spela eller inte spela. Så vi hade ju ett jättestrul igår när Napolis smittskyddsinstitut, Neapels, säger res, ni får spela den här matchen. Men Turins smittskyddsinstitut säger ifrån och vill inte då att Napoli varken kommer eller då ställer upp med spelare som har varit i kontakt med smittade. Då vill de att de ska vara i karantän i 5 dagar. Men det är hierarkin här som du säger. Det är inte Serie A som bestämmer, utan det är de lokala smittskyddsinstituten. Eller om du frågar Lega Calcio, alltså Ligaförbundet, så är det de som bestämmer. Men att ingen vet riktigt.
Ja, för de verkar ju inte, med all önskvärd tydlighet i sensott då av Inters insats igår på Dalara, de verkar ju inte tycka att det är några lokala folkhälsodepartement som bestämmer regionalt.
De satte sig ner, kan man ju också tycka att det är lite sent att sätta sig ner 2 dagar innan den här omgången ska spelas. Och skapade ett nytt protokoll där man tittade på Premier League och sa att det räcker med 13 spelare, Primavera-spelare som är födda 2003, 31 december och senare. De ska räknas in bland de här 13, måste vara en målvakt och då ska matchen spelas. Alla lag igår kunde spela sina matcher. De hade enligt då det nya protokollet möjligheten att spela. Men eftersom smittskyddsinstituten säger nej, men Legan säger spela.
Vissa,
och det är det här inte blir speciellt konsekvent med tanke på att Verona till exempel, Hellas, hade 10 smittade spelare. Där fanns det lag som hade 3-4 som inte fick spela. Men Verona spelar sin match i alla fall. Så det är olika beroende från regionen, vilka region man kommer. Men det största problemet här, det är ju att det italienska ligaförbundet har sagt kör. Vilket betyder att Bologna, som inte dyker upp då eftersom de inte får på matchen, de blir straffade och den här matchen ska då tilldelas Inter som en slags VO och att de vinner med 3-0.
Men det här har ju skett förut och då spelades ju matchen.
Ja, alltså, men det var enstaka, men det börjar bli lite för många matcher. Då är matchen, precis som du säger, det har överklagats, man har spelat matchen, alla vill ju att fotboll ska avgöras på plan.
On hold.
Ja, exakt, VO on hold, det överklagas, det finns någon slags instans där att tas som man kan överklaga till. Men nu är det för många matcher. Och italienarna känner väl att vi kommer inte kunna ta upp de här igen. Och således är de i fara. Och rubrikerna idag till exempel från Bologna är ju att de inte kommer vinna den här matchen med 3-0. Det här ska överklagas och vi har nog inte hört det sista om det. Men det viktiga är ju att man nu framöver, för det är inte så att folk kommer, eller lagen kommer sluta vara drabbade av corona smittade. Nej. Utan nu måste man någonstans bestämma hur ska man göra, och då kollar man på Premier League, där det är Premier League som bestämmer, inte lokala smittskyddsinstitut.
Och Bologna, om vi då tar dem som exempel här, Alltså de kan väl omöjligt finna sig i att åka på en skrivbordstorsk med 0-3 när de kan spela fotboll. Ja. Men inte får spela fotboll. Det är någon annan instans som säger ni får inte kliva ut på den här fotbollsplanen. Nej. Men vi vill och vi kan och vi har liksom lag att i alla fall spela om poängen. Ja. Och vi har nog ganska goda möjligheter att förbättra
det nya
resultatet
protokollet
0-3. Jag har så jävla svårt att tro att Mihajlovic liksom, jaha, okej. Okay. 0-3, torsk, försämrad målskillnad. Då är det bara att gå vidare till nästa match. Alltså det är omöjligt.
Nej, men det blir ju såklart, vi är i Italien. Det kommer bli polemik kring vad som händer med de här uppskjutna matcherna eller vad man nu ska kalla dem. Men klart i alla fall att nu har man sent omsider i alla fall ett protokoll från Lega håll. The board i Italien har bestämt sig. Vi gör som i England, men ingen vet vem det är som bestämmer i slutändan. Så vi får se vad som händer.
Men alltså så här, de fattar väl själva hur det här ser ut, eller?
Ja, det gör de. Och det är många presidenter som också säger, ja, nu tittar de på oss igen och skrattar.
Men förstår de själva att när Inter går ut på planen, det är tomt på läktarna, det är tomt på andra sidan mittlinjen. Bologna sitter hemma och följer någon annans beslut. Förstår de själva då att de inte har ett beslutande organ?
Ja, nej, men det är ju det som italienarna själva gör sig lustiga över.
Nu har vi fått fason. på den här covidbollen.
Italiens svar på Olof Lund, Paolo Condo, sitter ju i studion och liksom bara slaktar i Italien, kulturen, hur fan man kan komma här, nu är vi här igen, hela världen skrattar åt oss, hur fan kan vi hamna här? Mm. Liksom, vi har haft den här pandemin i 2 år. Kolla, det funkar i Premier League. Där har man i alla fall ett beslutande organ. Vi har ingen jävla aning om vad som händer här. Neapel säger nej. Bologna säger nej. Verona säger ja. Ligaförbundet säger spela. Här kommer inte till Bologna. Men hemmalaget är inte på plats. Men de har rest mitt under corona.
Det går ut en startelva i tv-grafiken.
Det är patetiskt. Det är en fars vi håller på med här. Så det är klart att de liksom är medvetna om hur jävla illa det här ser ut.
Alltså när en liksom krackelerande, smått parodisk statsapparat visar sig från sin sämsta sida i Afrika, så brukar man ju säga TIA, this is Africa. Ja. För att man ska, någonstans ska man förstå att liksom så här, det funkar inte på ett logiskt, pragmatiskt sätt som kanske i andra delar av världen, utan i Afrika, många delar i alla fall, så är det lite andra liksom, saker som spelar in. Det måste väl någonstans liksom till någon slags TII eller TIC, this is Calcio, eller TII, this is Italy. Fast det är inte lika, TIC är bättre, this is Calcio. Att så här, ja, vi förstår hur det här ser ut, men ni måste fatta att i ett land som Italien så det finns sällan kanske orättvist, men långt ifrån alltid en rimlighet, en logik och någon slags
problemet är att byråkratin i Italien är ju så jävla snårig och rörig, så ingen vet ju någonsin vem det är i slutändan som ska bestämma, utan det finns ju alltid någon jävla myndighet som ska sätta sig över någon annan jävla myndighet och så ska det gå och överklaga. Så att det är någonstans där problemet är, i en redan snårig byråkratisk italiensk apparat som nu ställer till det.
Men TIC kanske vi ska liksom försöka etablera.
Ja, this is culture. This is culture. Alltså så
här, när man ser det där, det enda man behöver säga, precis som liksom när jag var i Östafrika för 10-11 år sedan, vi skulle åka med buss från Dar es Salaam, alltså i Tanzania, till Mombasa i Kenya. En bussresa på...
Hur mår Ken egentligen?
Alltså, jävligt oklart vad fan det där handlade om, hela hans liksom smittad av corona i Kenya, jag är döende, skicka ut någon bild, hälsa alla jag känner. Uh-huh. Och sen så var det inte alls så. Han körde någon lång förklaringsride på Instagram, men
han lever.
Ah, ja. Han lever och frodas. Och nu är alltså så här, det senaste jag hörde var att det där var uppblåst, det där var överdrivet. Jag var inte alls det. Men vad fan?
Jag tror nog han var lite nojig. Han var nog på ett sjukhus i Kenya.
Det kan, ja, så här, det var han säkert, men man vet aldrig. Ah, ja. Vad man ska
tro. Ni var på väg på en jävla bussresa.
Ja, vi skulle ta en buss då från Dar es Salaam till Mombasa.
Det var inte AC på den bussen.
Det var det inte. Och när vi kom in i Mombasa, det här är liksom slutet då av bussresan, så då drog de för gardinerna för fönstren. Och vi undrade så här, varför drar ni för gardinerna? Ja, men då pekade de bara på oss och så här, Muzungu. Men det finns spejare som kollar på de här liksom bussarna som kommer in från Dar es Salaam och omkringliggande städer. Och så tittar de efter vita personer.
Aha.
Och då går de in och bara liksom skjuter någon jävla punka på bussen, går in och robbar oss på allt vi har. Aha. Så de drog för gardinerna för att vi satt där och liksom visade våra...
Men om de är smarta då kanske de känner, här är gardiner fördragna. Ja,
det kan bara betyda en sak.
Bussen som kom innan hade inte det.
Exakt, det var en jävla dum liksom maskering. Hur som helst, mitt på den här sträckan då, mitt ute ingenstans. Alltså mitt ute i alltså man tänker att i Sverige mellan Gävle och Sundsvall så finns det några sträckor som är så här, det här är mitt ute ingenstans. Det här snackar vi ingenstans. Efter 2 timmar, jag hade inte sett ett piss, så ligger en snubbe i ljusblå Adidas-dräkt i ett traktordäck mitt ute bara på savannen.
Hittat
på steppen.
Och
sen såg jag ingenting på 2 timmar igen. Alltså mitt 4 timmars sträcka såg ingenting. mitt ute i ingenstans ligger en snubbe
i tracksuit
och chillar i tracksuit i traktordäck. Men det var inte det jag skulle komma till, utan det jag skulle komma till var att då stannar vi för en pisspaus och det går ut en farsa med sin, jag bedömer den 3-4 år, dotter, ska kissa. Det var ju fler som kissade. Och sen så när vi går på så stänger bara busschauffören dörren. Men farsan står kvar utanför bussen och med då dottern som inte är klar. Men bussen drar. Och då pratar vi alltså, vi är traktordäck mitt ute i ingenstans. Bara drar. Och det börjar liksom så här, den här mamman och några syskon och någon till börjar ropa liksom, hej! Hallå! Vi har folk kvar här liksom. Men busschauffören så, kör. Och alltså, vi fattar ingenting. Det vill säga, hur ska de klara sig? Det är 50 grader varmt i solen. Det finns inte ett träd att söka skydd under.
Jobbigt att se den där bussen åka iväg.
Så då frågar vi bara våra liksom, stolsgrannar på bussen. Alltså, så här, vad är det som händer? Och då var ju bara liksom, så här, enda förklaringen var TIA. This is Africa. Alltså, så där funkar det. Liksom.
Och det är där vi är nu i den italienska fotbollen.
Vi är.
Protokollet.
Ja, men det ryktas om att det finns något protokoll någonstans. Men egentligen så är den enda förklaringen TIC.
Ja, och det är också roligt, för det är inget annat land man pratar så mycket om protokollet som i Italien. Nej. Det är inget annat land man ältar så mycket som där, men ändå får man inte till det. Det är också roligt. Jag såg att Cairo, Torinos president, ute stort där helsida, att protokollet är att göra om. Alltså, vi måste göra om det. Jo, det fattar alla gubben.
Det var ju matcher som ställdes in igår, det var matcher som spelades, men den matchen som verkligen liksom klädde skott för den här farsartade bananrepubliken Italien igår var ju Juventus-Napoli. Alltså där var det ju fram och tillbaka i stort sett för varje timme. Det blir match, det blir inte match. Det blir kanske match.
Och börja typ två match. Dagar innan.
Nej, alltså. Det blir nog inte match. Och sen så var det väl tre spelare, var det Rachmani, Zielinski och Lobotka?
Lobotka, ja.
Som då hade testat positivt. Inte skulle få spela.
Först hade de inte testat positivt, men de hade varit i kontakt med folk som hade testat positivt. Och det är då Turins smittskyddsinstitut kliver in i bilden och säger, hej, ni kliver inte av det här planet.
Men Nedved... Alltså, en klubbdirektör.
Ja, alltså luddiga roller. Jag pratade med Patrik Mörk lite kring liksom så här sportchef. Vad är Beppe Marotta? Vi pratade om Beppe Marotta och Paratici. Ja. Alltså, så här, vad var Marotta och vad var Paratici? Ja. Men det enklaste sättet att förklara det på, även om man kallar Beppe Marotta general manager och Paratici är sportchef, så blir det ju ändå någon slags assisterande sportchef som man är. Sen kanske man har utökade roller för ekonomin och så vidare som en general manager, men i slutändan så jobbar de ju tillsammans.
Det var också alltid, eller alltid, det var överdrivet länge, men var det inte också lite så här svårt att förstå vem som liksom called the shots mellan Sabatini och Baldini?
Jo, men det är ju så många sådana konstellationer man har haft. Alltså ta Paolo Maldini
Roma,
nu.
Vad kan det vara? 5, 6, 7 år sedan.
Jag tror att den officiella titeln på Paolo Maldini, för alla milanister, rätta mig om jag har fel då, men det är direttore tecnico. Alltså teknisk direktör. Mm. Och sen ska det in en sportchef och en kanske GM och så vidare också där. Så att det, där har ju Juventus varit liksom en 4-5 stycken i ledningen, plus att presidenten ofta vill in och peta i saker och ting också. Andrea Agnelli, han har mig veterligen inte speciellt många andra uppgifter i livet förutom att intressera sig för Juventus bästa.
Det jag skulle säga i alla fall var att Pavel Nedved också åkte på något positivt test, men där slogs det fast från Turins folkhälsodepartement att men han har inte varit i kontakt med någon. Han får såklart dyka upp. Men Lobotka och Zielinski och Rachmani, de, alltså med 6-7 timmar till match, så fick de inte spela. Sen fick de helt plötsligt spela. Så de kom till spel. Och Napoli skakade ju fram en helt okej elva. Alltså det får man ju säga. Men det som satt på kvisten hade nog inte slagit som Champions League-spel. Men det var ju en mycket, mycket märklig match, tycker jag.
Det
var som att två tidigare... liksom boxare som har slagits om mästarbältet möttes 2 år efter avslutade karriärer.
Alltså lite sämre, lite slöare.
Exakt, men även fast man själv kände sig slöare och svagare och sämre tränad och mindre tryck i slagen, så kände man ju också att de insåg att, men det har ju motståndaren också. Alltså det var, jag tycker, alltså Roma var inte bra igår. Men, och det vill jag verkligen understryka. Sen kan man säga vad man vill om de här straffarna. Jag hade några diskussioner på Twitter om den här Hansen. Jag tycker ju att vi har hamnat snett i det här slow-mo. Att det är touch. Och det kan ju vara liksom en boll på hand eller många gånger fot mot ett ben.
Ja.
Hittar man bara den minsta lilla beröring så är det som case closed. Mm. Beröring.
Exakt.
Det är som att man inte gör skillnad på...
Tog på nagel.
Ja, exakt.
Men på fel sätt.
Att man är där och touchar strumpan och att man brakar in och knäcker skenbenet. Det är samma, liksom, det är samma kontakt för väldigt många. Eventuellt också i regelboken. Oklart. Men där finns det en gråzon i alla fall i mig. För vad jag tycker... Alltså så här, det är ju ingen... Alla är i ett väldigt liksom uppsamlat område av planen när det är Theo Hernandez, va, som skjuter.
Exakt.
Alla ser skottet. Ingen viftar efter hans. Ingen tycker att det här har liksom så här förnekat bollen chansen att gå i mål.
Nej.
Om något så blir ju den lilla touchen svårare för Rui Patricio att hantera i sin räddning. För bollen är ju fortfarande innanför stolpen, så den kommer ju gå i mål om Rui Patricio inte nuddar den. Det är ingen som liksom så här tycker, alltså det måste man ändå liksom så här, det väger jag in i vad jag i mig själv liksom tycker är hans, inte är hans.
Mm.
För att om vi bara pratar liksom den minsta beröring, jag menar, så här, då tar man ju bort aspekten av blev någonting förhindrat?
Mm.
Blev någonting liksom så här, drog du fördel av handen? Jag tycker det är jävla märkligt.
Men skitsamma. Men de stora vinnarna, jag skulle bara säga det.
Nej,
igår,
för jag var inte klar. Nej, okay. Du ska få komma in. Det jag skulle säga bara var att efter det här så är ju Roma bedrövliga. Alltså passningsspelet och den tekniska kvaliteten, det var som att de var liksom, det var som att det var nyårsdag och alla hade festat stenhårt på
nyårsafton. Samtidigt tycker jag också, om man kollar på Milan, så är det ju tvärtom där. Där är känslan att vi tog inget jul-nyårsledigt, utan vi tränade under hela tiden. Så de kommer mer förberedda till den här matchen. Det är ju känslan när man kollar på de här två lagen.
Och jag tror heller inte att man ska underskatta liksom den lilla detaljen att det fanns spelare i Milan som vet att det här är min chans.
Mm.
Alltså jag kommer inte få så många mer chanser kanske under den här säsongen att spela 2, 3, 4 matcher. Nu gäller det att steppa upp. Alltså kolla på Gabbia och Balotelli igår.
Ja.
Vad är det för jävla skit mittbackspar egentligen? Exakt. Kolla på Phil Jones som kommer in efter 2 år utan att spela fotboll i Manchester United. Nu torskar de hemma mot Wolves.
Applåd,
förvisso.
Va?
Jo, men du fattar vad jag menar. Ja, ja. Just den där liksom så här, nu tar jag den här chansen. Mm. Jag tycker Rogani gör en bra match igår för Juventus.
Mm.
Alltså ganska så här, ja, men hur mycket får han spela i ett lag som har Chiellini, Bonucci, De Ligt? Det är inte speciellt mycket. Men han, alltså så här, gör det bra. Och jag tror att det präglade Milan ganska mycket igår. Att det fanns spelare som ville visa att nu tar jag chansen. Nu jävlar ska jag visa att jag inte bara är en utfyllnadsspelare som sätter mig på bänken igen när de ordinarie är tillbaka. Det jag bara skulle landa i alla fall var i den här boxningsanalogin, liknelsen, var att det var ganska dålig fotboll, men i Turin så var den här liksom känslan av att fan, vi är inte så bra. Det är inte de heller.
Nej.
Ska jag bara försöka gå för en appekatt?
Ja. Och med det sagt, med den prestationen eller de prestationerna från de två lagen, så är ju den stora vinnaren igår Inter.
Ja, jo visst.
Jo, men... för att du vet hur bra Inter är.
Mm.
Du vet när du ser den här matchen att varken Napoli eller Juventus kommer hämta upp något jävla försprång. Alldeles oavsett om de får en djup svacka Inter.
Absolut.
För de är för bra.
Jo, men då undrar jag, vad vann de då på då?
Men de vinner ju dels på resultatet att de kommer inte komma ikapp. Varken Juventus eller Napoli. Och, alltså, om någon nu har trott att Juventus ska komma ikapp. Men det blir jätteuppenbart igår. Men framförallt prestationerna. Alltså Napoli ska ju inte vinna någon scudetto, och det fattar ju alla när man ser det där.
Nej.
Och sett till de värvningarna man dels gör, men som man eventuellt kan göra, det laget kommer inte bli så jävla mycket bättre. Och sen så har man en situation med Insigne nu som ska till Toronto. Det ska bli hans sista show. Hur kommer han hantera det? Det blir ingen scudetto där. Vilket då, alltså det är enkelt. Atalanta är inte där, ursäkta. Det är bara Milan som kan hota, men inte
Atalanta
ens de.
Är ju enorma vinnare igår också. Spelar inte,
alltså,
men Lazio tappar poäng.
Ja.
Roma förlorar. Juventus och Napoli delar på det.
Absolut. Jag menar, alltså så här. Nej, men Fiorentina vinnare också, för de ger sig in i kampen om Champions League också med de värvningarna som de har gjort. Alltså, vi ska kicka igång någon slags silly season ute i Europa. Vi kommer väl till Hammarby och Malmö och träna situationer senare. Men alltså det Fiorentina gör, alltså, visst, Piontek är väl ingen så här megavärvning, men han är också värvad för att
vill
vara...
Du ha en, vill du ha en ironisk lika som Bär? Som inte är 5+, ja. Men som ändå... Alltså jag reagerade på det när du igår, tror jag, retweetade att Piontek var
han
på flygplatsen.
Han är vice kokor.
Jo, men alltså han var på flygplatsen.
Ja, exakt.
I munskydd.
Ja.
Nej, men... Ser ju ut som Kalle Halvarsson.
Med munskyddet. Ja, vad roligt.
Utan, jag kolla utan munskydd så är det så här. Nej. Nej. Men med alltså du vet, för jag tänkte när jag såg bara Thomas Wilbacher retweetar, så ser jag en bild på någon munskydd och så, och man har inte långt till att tänka nu är Thomas på Kalle Halvarsson igen.
Nej. Det, men, var, det aha, har varit var fotbollsuppehåll, så ja. Jag har haft lite fokus då under Tour de Ski på Kalle.
Mm. OS-uttagen såg jag.
Ja, exakt. Exakt. Ja, men,
jag skrev ju till dig. Jag tyckte att han utnyttjade media på skitbra. Ett bra sätt. Nu ska vi inte liksom hamna för mycket smart. I det där. Men han satte ju press på då SOK, är det va?
Ja.
Att, ja, men jag tyckte han använde media på ett bra sätt för första gången på ganska länge.
Ja, men jag håller med. Nej, men så är det lite roligt. Det är ju en tweet här och en tweet där. Och i grunden så är det där liksom bara någon slags protest emot att vissa får så jävla mycket uppståndelse som inte förtjänar det. Och längdskidåkarna, de mediokra slalomåkarna och sånt där, de får ju lite för mycket... ja, men lite för mycket ljus på sig mot vad de förtjänar, och så har jag liksom för 5 år sedan gjort en grej av att så här, nu får det fan vara nog, och sen har ju liksom etablerad media också hakat på lite på det där och gett Kalle kritik. Då var det någon norrman som tyckte att jag ägnade hela mitt liv åt att mobba Kalle Alvarsson. Det är ju såklart inte det handlar om. Men jag har ju vänt nu, har du märkt det? Jag har ju vänt och börjat heja på Kalle nu. Så att, vi får se vad som händer fram till OS. Men det jag skulle säga i alla fall är, alltså, än så länge, nu är hela januari kvar, men Fiorentina leder ju någon slags silly season i Italien.
Men dels vad menar du med vice Kokorin?
Nej, inte vice Kokorin. Han är vice Vlahovic. Han är ju liksom inte intagen. Vissa trodde ju att
jävla
han...
roll att få. Ja, exakt. Vice Kokorin. Ja,
då är man långt ner liksom. Då börjar man fundera på om man ska fortsätta sin fotbollskarriär eller om man bara ska tacka för sig. Nej, men Kokorin har ju varit vice Vlahovic. Men det är inte gott att spela honom. Så då har man heller kört med en falsk nia. Nu har ju då Piontek kommit in. Så det är en bra värvning. Man är breddat truppen. Men Ikoné... otroligt bra värvning med många, många lag ute efter honom. Kostar 250 miljoner. Också ett bra pris. Skulle kunna vara en bra vidareförsäljning till en stor klubb om han liksom får bra träff under Italiano. Så bara kul att se. Du startar året med Roma, torsk inför då det här långa juluppehållet också.
Ja, men
rött på Karsdorp, det är liksom, ja.
Han måste ändå ge det till Rick Karsdorp igår.
Från fyra i Gazettan.
Ja, men det är ju en situation där det är, om det är Sälemäckers eller om det är Kronic eller vem fan det nu är, det kanske är Brahim Diaz. Alltså det är någon Milan-spelare som ligger ner. Det är Theo Hernandez då, som väljer att transportera bollen 40-45 meter innan han slår ut den, för att då ska Milan få tillbaka bollen högre upp på Romas planhalva. Det här liksom köper ju inte Karstorp.
Nej.
Så först är det då Jidder och sen så är det Karstorp som tar inkastet. Nej, ni får inte tillbaka bollen här. Nej. Jag såg vad ni gjorde och det gillade jag. Sen att han åker ut och på något sätt kostar.
Skulle kunna vara, vet du vad det här skulle kunna vara?
Det är väl vad det är. Men
en delikat brygga över till Bayern skulle kunna vara.
Du har ju svängt lite kring Kalle Halvarsson. Jag har ju svängt lite kring Rick Karstorp som länge var.
Är det liksom 2022? Det förstående året, det positiva, det kärleksfulla året 2022?
Ja, eller att man liksom så här, man gör upp med sig själv.
Jag sa ju att jag skulle vara filterlös hela 2021. Alltså jag inledde året utan Expressen. Jag kunde säga vad jag ville utan att det fanns en chef eller en tidning liksom som sa så där får du inte twittra. Kanske ska 2022 vara det stora kärleksfulla året från min sida. Mm. Jag bara tycker om folk.
Ja, men alltså genuint.
Ja.
Alltså, du behöver inte liksom fejka kärlek.
Nej, men om jag känner en tillstymmelse till medlidande eller kärlek som med Kalle Halvarsson nu,
ja,
så kanske jag bara ska omfamna det.
Ja. Ja. Omfamna det som är äkta.
Ja, okej. Okay. Vi säger varmt varmt välkomna ner i Toto-båten till Björn Borg. Och jag säger redan så här i inledningen, stort tack för att ni till våra lyssnare har tagit fram en exklusiv kod som ger 10% extra rabatt på rea och ordinarie sortiment. Alltså Toto Balutto 10, Toto Balutto 1-0. Ni vet Björn Borg som har designat produkter som kombinerar unikt uttryck, bra funktionalitet och långvarig kvalitet. Deras uppdrag, som de själva säger, är att inspirera människor att bli mer genom deras tro att sport kan få sinnen, själar och kroppar att bli något mer än vad de är idag. Och att vem som helst kan bli precis vad som helst. Och det här är ju faktiskt ett budskap som jag verkligen skriver under på. Med tanke på min historia och karriär. Hur som helst, Björn Borg vill inspirera till Train to Live. En tro om att träning som ett av de mest effektiva verktygen för att bli den bästa versionen av sig själv. Det handlar inte om prestationen i sig, att lyfta tyngre, springa snabbare eller hoppa högre. Utan vad man får ut av träningen i sitt övriga liv. Mer fokus på jobbet, större kreativitet, mer tid för barnen, mer energi för barnen eller bara bli en bättre polare eller en partner. Björn Borg är så mycket bra. Lyssna bara. Deras senaste klädkollektion består som minst av 70% hållbara material eller stödjer Better Cotton. Jag älskar ju deras kalsipper, va. Jag tycker att de är helt jäkla överlägsna. Men Björn Borg är ju så mycket mer än det. De har accessoarer, väskor och så vidare. Men jag skulle också vilja slå ett extra stort slag för deras träningskläder. De är stilrena, de är snygga och funktionaliteten är topp, topp klass. Gå in på björnborg.com, klicka er runt. Jag lovar, ni kommer att hitta något. Och vi har en kod, Toto Balutto 10. Jajamensan, Toto Balutto 1-0 är aktiv från den 30/12 klockan 00:00 till den 31 januari klockan 23:59. Den är helt exklusiv och den ger 10% rabatt på rea och ordinarie sortiment. In och kika runt bland deras fantastiska träningskläder. björnborg.com, koden här, Toto Balutto 1-0. Passa på nu. Den gäller som sagt fram till den 31 januari. Vi säger stort tack och varmt välkommen ner i Toto Balutto-båten Björn Borg. Och bryggan över till Hammarby.
Ja, då tänker du på Bayern-häcken där.
Exakt.
Med inkastet. Och Gilouan Hamad och Friberg.
De verkar ha fått en ny tränare.
Var det Andreas Ekberg som var domare? Som, citat, fick en blackout. Det, aldrig har man älskat... eller var det Glenn? Det var Glenn. Glenn Nyberg var det.
Glenn Nyberg, så kan man.
Jag fick en blackout. Ja. Som då förklarar liksom hans roll i tumultet på plan. Ja. Efteråt, i mixade zonen. Ja. Ja. Jag fick en blackout.
Ja. Nej, men ska vi bara ta då lite silly. Det har hänt en del. Och framförallt så väntar vi ju på att både Malmö FF och Hammarby ska sätta tränare. Mm. Och sen samtidigt så har det varit en Viktor Edvardsen såpa här under veckan. Ska han vara klar för Djurgården? Inte precis innan vi satt oss för att spela in det här avsnittet. Eventuellt kommer det mer uppgifter medan Kim klipper detta. Men så var han på väg till Arlanda.
Ja, eller så här. Han kanske är på väg till Arlanda för att åka någon annanstans. Det framgår heller, han skickade ut en tweet i morse från en liksom mörk bil mot Arlanda. Emoji bomb, emoji flygplan. Det kan ju betyda, nu ska jag ta ett plan till Arlanda och Stockholm. Eller så kan det liksom betyda...
Vart ska han flyga ifrån då?
Landvetter kanske?
Han bor väl typ i Karlskoga eller någonting. Han bor väl någonstans mellan Örebro och Degerfors. Vad finns det för hål där?
Ja,
han bor i bruket någonstans.
Ja, ja. Alltså så här, hej, han har väl varit i Dubai nyss, ja. med Kallfors och gänget.
Kallfors?
Kallbäck. Vad fan är Kallfors? Kallfors är också en...
Det är ju en golfbana i Järna.
Just det.
Kallfors, ja. Säger man ju också.
Ja, vi stockholmare säger Kallfors.
Ja, ah, okej.
Nej men precis, alltså så här, vart han är på väg... oklart, men igår så skickade väl Kallbäck då ut när det mer eller mindre rapporterades att det är klart att han skulle till Djurgården.
Bladet som skrev.
Ja, fake news. Han ska inte till Djurgården. Nej. Men det här är ju en alltså så här, det är en ganska tung pusselbit vad gäller allsvensk silly med tanke på den oerhörda poängproduktion. Inte minst mål då, som Viktor Edvardsen stod för i fjol i Degerfors. Och kan man göra det i Degerfors, ja, vad kan man då göra i ett topp 5-lag? Men alla kommer ihåg hur det gick till för ett år sedan när han skulle då till AIK. Men då AIKs supporterled, eller i alla fall fraktioner av dessa, satte stopp för den övergången i och med att Viktor Edvardsen har ganska tajta band med IFK Göteborgs firma Wiseman. Här ska inte du komma och signa för Gnaget. Det går inte för sig. Och så blev det ingenting med AIK. Och sen så gjorde han ju den säsongen han gjorde i Degerfors, och nu verkar han ju vara hett villebråd. Återstår väl att se då om han landar Djurgården eller om han då är på väg till Arlanda för att flyga utomlands och landa någon annanstans. Men som du är inne på, de riktigt stora intressanta pusselbitarna, det är ju Bayern och Malmö och deras tränarposter. Och nu talar väl då allting för, säger du, att det blir Marti Cifuentes.
Exakt, och det är också någonting som skulle kunna vara presenterat och klart när avsnittet kommer ut. Men det jag vet inför det här i alla fall, och nu när du och jag sitter och pratar, det är att det bara återstår detaljer mellan Ålborg och Hammarby.
82, spanjor, varit runt i riktigt obskyra spanska, iberiska klubbar. Dök hux flux upp i AIK för 3 år sedan i deras ungdomsverksamhet.
U19.
U19 och B-laget, va?
Ja,
var
och hjälpte till lite.
Någon sluss mellan då. Ja. Alltså, då. Han kanske var den som slussade upp vilka U-spelare som skulle fylla ut B-laget eller U21-serien. Eller vad det hette på den tiden, den oklara U21-serien. Reservlagsserien.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Så ambitiöst CV, varit i London och pluggat och allt möjligt.
Ja, var bara några månader i AIK innan han då lämnade för Sandefjord i Norge, som låg ruskigt pyrt till. Kunde inte rädda Sandefjord utan åkte ur med dem, men gick upp direkt säsongen efter. Och efter den uppflyttningen så lämnade han för Ålborg. Och vad jag har tillskansat mig så ligger Ålborg efter 17 omgångar i Superligan på en fjärde plats. Och det är väl bra. Mm. Får man väl säga. Hej, det är inte Erik Hamrén med Ålborg, cupmästare och de dansanta dagarna. Men herregud,
varför han vill lämna Ålborg då?
Men alltså så här, hej, du har väl noterat dragplåstret och kraften som finns i, inte minst Stockholm, men också liksom Hammarby. Mm. Det är väl ganska många tränare som har ryckt upp för att lämna för Bayern.
Ja, jo. Kanske det. Alltså, både du och jag, men många trodde ju att det skulle bli Jansa. Mm. Sitter i Huddinge och trycker. Och ja, men alltså, det är så jag såg på situationen man hörde. Och jag tror att Jansa har varit med länge. Alltså, vad jag har förstått så har Hammarby och även Malmö FF använts av någon slags rekryteringsfirma för att tillsätta tränare här. Och det vet jag inte vad jag tycker om. Så jobbar ju inte Beppe Marotta och Fabio Paratici.
Jag har så jävla svårt att tro att någon rekryteringsfirma ska gå över huvudet på Daniel Andersson i Malmö FF.
Kanske hjälper till att ta fram lite olika kandidater.
Ja, liksom. Men säg att en rekryteringsfirma får fram 10 namn. Där säger ju Danne, Kalnén och gänget: tack, ni ska ha tack för ert jobb. Vi tar över härifrån.
Slutändan i Bayern är väl Peter Kleve som bestämmer alltihop ändå.
Jag har sämre magkänsla för vem och när det tar, alltså vem det är som säger stopp, nu tar vi över från här.
Tror man skulle kunna och hitta någon slags trojka i Hammarby,
i Hammarby
också.
Men alltså så som Daniel Andersson, Niklas Karlnén och numera då får man väl anta Georgsson och så vidare som jobbar sportsligt nära A-truppen. Alltså de känns så jävla handfasta i liksom vilka det är som bestämmer, på tal om liksom TIC.
Jag vet inte, jag får en känsla i Hammarby att det är så här, AB-styrelse, Jesper Jansson, Peter Kleve i någon slags symbios som fattar besluten. Sen i slutändan är det ändå Peter Kleve som sitter och håller i kulorna i Bayern. Så att om inte han ger sitt godkännande, då blir det ändå ingenting.
Det vi i alla fall kan konstatera, det är ju att vem nu än Bayern landar så blir det deras tredje huvudtränare på mindre än ett kalenderår.
Att det blir rätt.
Jo, men, och det är ju det som är så jävla svårt i Bayerns läge, för att det hade ju varit lätt att säga efter misslyckade sportsliga resultat av två stycken oprövade kort att nu går man på ett etablerat namn, nu går vi på någon som bevisligen har gjort det bra i den här serien. Alltså det hade Stefan Billborn inte varit Stefan Billborn, hade Milos inte varit Milos, så hade ju liksom, det hade ju funnits en sån jävla logik i Jens Gustafsson. Mm. Att man då väljer någon som har gjort det jättebra med en klubb som Norrköping. Spelat en bra fotboll, förädlat spelare som har gått för stora pengar och så vidare och så vidare. Men det är så jävla svårt att säga liksom så här, vad är Bayern? Mm. Vad har Bayern för två år i ryggen?
Ja, men så här, fotbollsidentitet eller klubbidentitet, alltså identiteten med supporten och allting, det är en sak. Men liksom, var är Bayern rent professionellt fotbollsmässigt? Det håller jag med om.
Och vilken typ av tränare ska man gå för nu? Mm. När man har, det tänkte jag faktiskt på här nu under ledigheten. Är det inte jävligt Bayern att de enda två tränarna i klubbens historia som lyft en pokal, som vunnit en titel, har inte lett laget i klubbens nästa tävlingsmatch. Mm. Det är inte otroligt.
Ja, det är otroligt.
Alltså, det är en sak i sig att man bara på liksom, vad är det, 125 år någonting, har vunnit två pokaler. Men att man dessutom har skickat båda tränarna, vare sig Sören Kratz eller Stefan Billborn, ledde laget i klubbens nästa tävlingsmatch.
Efterföljande
tävlingsmatch.
Pokallyft, då är det över.
Där säger Bayern, du ska ha tack. Vi tar över här. Vi tar över från nu.
Vi klev in.
Men alltså herregud, man ska väl inte döma ut någon Martí Cifuentes-figur på förhand.
Nej, det gör vi ju inte.
Jag säger, men man
skarpt
kan,
läge.
Skarpt läge, och nu finns det, alltså så här, han kommer ju in i en otacksam tid. För det enda, alltså hans smekmånad är väl kortare än någon annans?
Ja, jag tänker det i alla fall. Alltså, för kommer in i Malmö så finns,
eller för sig,
det.
Milos smekmånad var inte speciellt, alltså så här, han hade inte mycket marginal heller. Nej, alla älskar Billborn, vi har precis vunnit en titel, nu får du fan leverera omgående för att det här ska liksom flyga.
Absolut. Men jag tycker ändå han liksom flöt genom hösten ganska bra, alltså. Ja. Från kritik och sådär.
Det jag i alla fall vet, det är ju att Malmö kommer sätta en tränare som väldigt, väldigt liksom...
De är helt inne på det internationella spåret, verkligen. De ska hela tiden vända sig mot Europa. Liksom.
Jag säger bara att det kommer vara väldigt långt ute i periferin någon rekryteringsfirma kommer ha haft med det att göra. Mm. Det är Jerry hela vägen som kommer ta fram den gubben.
Eftersom det är fredag så har vi tagit fram en Toto-trippel den här helgen inför söndagen, så man får lite tid på sig att kanske själv analysera de här matcherna. Hur som helst så är det Betsson.com som gäller. Man laddar ner appen med fördel och man går in under godbitar och boostade odds. Om någon hade missat det. Där hittar man trippel och vi tror på Sevilla. Rak seger hemma mot Getafe. Vi tror på en jävla målrik, i alla fall chansrik tillställning mellan Inter Lazio, spelar över 2,5. Får jag nog 60 på singelspelet där. Så den vill vi ha med. Och sen så då över 2,5 i Villarreal mot Atletico Madrid. Villarreal som på de fyra senaste matcherna har gjort 15 mål med Moreno i megaform. Där tror vi att det smäller och AM kan liksom inte åka till den här bortamatchen och spela på något annat sätt än att vara offensiva, för att Villarreal bjuder verkligen upp. Så alltså Sevilla rak, vi har över 2,5 i Inter Lazio och Villarreal Atletico Madrid. Den här ryggar man med fördel om man är över 18 år och inte har problem med spel. Då är det stödlinjen.se som gäller. Starkt budskap här från Celsius. Jävla härligt att ni är med oss här in i 2022 också. Det är precis i början av året. Då kommer Celsius med en ny smak. När ni går in i er butik, håll ögonen öppna. Leta efter Kiwi Lime. Vi har precis fått den till kontoret. Otroligt. Både fräsch och god. Börja dagen med en Celsius. Testa den nya smaken. Om din lokala butik inte har fått in Kiwi Lime Celsius, se till att de beställer in den. Den är jättegod, jättefräsch och det perfekta sättet som sagt att starta dagen. Starta det nya året med Celsius!
Nu jävlar får du hålla i hatten.
Aha.
This just in. Och. Milos Milojevic, Malmö FF.
Sa jag det?
Vi har väl båda lekt.
Jo, men jag sa det för typ en, två veckor sedan. Nej, då hade vi uppehåll. Nej, men du vet i våra WhatsApp-grupper som jag sagt, Malmö vill ha Milos.
Ja. Ja, det kanske du gjorde. Hur som helst, cred where cred is due. Det här är Expressen som avslöjar bladet Disco. Va? Vad är han på för jul-
Han är ju omsprungen av Anel nu.
Victoria Berggren och Anel Avdic är det som slår fast det här på Expressen, att Milos Milojevic tar över Malmö FF. MFF har kallat till en presskonferens här 13.00 och alla de andra stora svenska medierna hänvisar till Expressen här och verkar ju gå på det här ordentligt. Alltså, då får man väl revidera allt man sa precis om att det är någon slags rekryteringsfirma ute i periferin som har hjälpt till med någon bruttolista. Nu förstår jag faktiskt ingenting hur det här gick till.
Det är så jävla roligt. Jag går in på Anels Twitter och ser då att det är, då åker vi.
Ja.
Vi etablerade det så jävla tydligt. Och det har liksom, inte alltid sånt sätter sig, men det har ju satt sig.
Ja, och Anel ska ju ha att han verkligen liksom, alltså trägen vinner. Han har ju gnuggat på med då åker vi sen han var här.
Ja, men jag vet hur mycket han liksom har jobbat med Bayerns nästa tränare. Han la ut det igår också. Är det lilla passeringen förbi Disco här?
Nej, alltså så här, det vet ju Anel också.
Hej! Jo. Det är två grejer här, 2022, två tränare, alltså det, de två viktigaste.
Ja.
Dagsform är ett tecken. Jag älskar Disco, jag älskar Anel, jag älskar båda två. Jag bara noterar att det är han som avslöjar de här två.
Alltså man är väl inte bättre än sin
senaste
liksom nyhet, sitt senaste scoop.
Så just nu så
lever
han.
Men alltså, man får ändå respektera Disco. Hey! Lite mer än att skrika ut att han har blivit omsprungen efter två tyngre avslöjanden.
Det är barn, det är bladet, det är fet lön, det är lite mättnadskänsla kanske. Jag tycker att det är roligt att följa i alla fall.
Någon
för det är
blogg,
lite
blogg, podd.
Poddhistoria som ska in där. Ja. Det kommer säkert annat också.
Nej, men nu går ju min hjärna på högvarv här. Alltså, kan det här ha någonting med Rosenborgshoppan att göra överhuvudtaget?
Alltså, hur tänker du då?
Eller är det här Malmö som agerar på det som blev? Eller fanns Malmö FF på något sätt, tror jag. Liksom, involverade?
Jag tror de har velat ha Milos sen liksom, de har gillat honom länge.
Okej. Ja, nej, men alltså, du fattar vad jag menar, att kan de ha haft ett finger med i spelet i liksom Rosenborg-soppan?
Teoretiskt i hela den här soppan. Men däremot så är jag helt säker på att de har gillat honom länge, även när han var i Hammarby. Alltså, så att det är en profil på en tränare som uppskattas i Malmö.
Jag tänker direkt på det Seinfeld-avsnitt när jag tror att det är Mets som uppvaktar George. Som jobbar för Yankees. Ja. Att liksom, vi är intresserade av dig, men vi kan liksom inte, vi kan inte säga mer än så. Och George börjar så här: menar ni att jag måste få sparken? Det har vi inte sagt. Vi har inte sagt någonting. Men liksom, är du frigjord, då är det helt andra. Alltså, jag ser framför mig hur liksom ett sånt samtal mellan Daniel Andersson och Milos Milojevic.
Ska det är tidig december typ.
Ja, sen november. Ja.
George will be blunt. The Mets need somebody to head up scouting, and we think that someone might be you.
Head of scouting?
Interested?
I'm still here.
Now, unfortunately, league rules prevent us from making you an offer while you're still under contract.
You understand what we're talking about?
So you're talking about...
No, no. We're not talking. We're just talking.
So you need me to get fired?
We didn't say that.
No, we couldn't say that. Because even if we did...
We couldn't say that we said it.
You see what we're saying?
But you are still paying for this lunch.
We didn't say that.
Hej, jag säger ingenting att det har skett. Men det hade varit kul.
Lilla fulspelet där i slutet på november. Ja. Om du inte hade tränat Hammarby så ja, då finns det en klubb här som är ganska intresserad.
Det är ju en, och det vet ju alla som lyssnar på det här sen 2 år tillbaka, en ganska så infekterad relation mellan Malmö FF och just Hammarby i och med då Zlatans intåg i Bayern. Hur han lämnar...
Infekterad är den på klubbledningsnivå?
Fast det är väl där det finns någon slags infektion just för att Zlatan klev in i Bayern med orden att liksom så här, vi ska göra Hammarby till Skandinaviens ledande fotbollsklubb. Och det är väl den parollen Malmö FF jobbar utifrån. Ja. Sen får väl FCK ursäkta, men det är alltså så här,
FCK funnits... för övrigt helt överlägsna vad det gäller liksom vara ledande i Skandinavien.
Kanske inte helt överlägsna.
Helt överlägsna.
Kanske inte helt.
Jo, helt överlägsna. Jag såg Anders Norén på Twitter som la ut texten lite kring dels det sportsliga vad liksom FCK har gjort de senaste 10 åren.
Vet du vad det börjar bli dags
och dels
för
FCK ekonomiska.
Göra? Spela Champions League.
Jo, men om du kollar på de senaste 10 åren så har de ju varit både i Champions League och Europa League och så vidare i gruppspel mycket mer än vad Malmö FF har varit.
Det tror jag faktiskt inte.
Ja, tror nog det.
Alltså Malmö har de senaste 7 åren 3 Champions League-gruppspel och fan 3 Europa League-gruppspel.
Vänta här.
2 gånger har man dessutom gått vidare från Europa Leagues gruppspelsfas till slutspelsfasen.
Så här ligger det till, Gusten. FCK är den mest framgångsrika skandinaviska klubben i UEFA-spelet de senaste 12 åren. Där man alltså har spelat gruppspel 10 av 12 år. 3 CL, 6 EL och 1 ECL. Och spelat in totalt 99 500 poäng. Mer än dubbelt så mycket som 200 Malmö FF och Molde. Mm.
Ja, alltså så här, hej. Jag betvivlar inte FCKs storhet.
Nej, men bara svart på vitt. Du pratar om att vara Skandinaviens ledande klubb.
Ja, men du sa, alltså jag vet inte vad din ordagranna liksom med hånfulla ton var, men alltså ljusår i sportslig prestation vad gäller att vara Skandinaviens ledande klubb tycker inte jag att det är mellan FCK och Malmö.
Dubbelt så många Europa-poäng.
Senaste 7-8 åren så har ju Malmö FF...
Det är 10 av 12 gruppspel.
Okej, visst.
Ja, jag tycker det är tydligt ändå.
Men just att då Malmö tar den tränare som... Alltså så här, jag vet inte, det är ett för jävla delikat lager i liksom soppan och relationen som är Malmö FF och Bayern just i den här liksom parollbifen då, Skandinaviens ledande fotbollsklubb. Att Malmö FF i det här läget tar den tränare som skulle vara Bayerns tränare för lång tid framöver och tar dem till den där slutgiltiga liksom täppan som herrar och vinna allsvenskan, föra dem ut i Europa. Alltså Milos var ju valet. Man gjorde ju ett jävla move när man då skickar Stefan Billborn. Och så tar man Milos. Han gör sig omöjlig på ett overkligt, liksom märkligt och i många avseenden, i alla fall utifrån, smutsigt sätt i klubben. De måste sparka honom. Och vilka är där och plockar upp honom? För att skicka in honom i Champions League-kvalet.
Klart det går att bli konspiratorisk.
Konspiratorisk eller inte. Håll med om att det är nästan för bra för att vara sant i den här liksom relationen Malmö FF-Bayern. I alla fall för mig som står utanför allting och bara kan liksom så här...
Samtidigt är det en luddig rivalitet. Liksom. Zlatan kommer in i Bayern och säger det här. Ja, men, alltså, rivalitet byggt på ingenting.
Ja, okej, rivalitet byggt på ingenting. Det är ju i alla fall någonting i Malmö FFs roll som väldigt tydlig herre på den här täppan.
Ja, det och håller
jag med. Bayerns ambitioner och liksom sin roll som aspiranter att vara en av klubbarna som ska börja liksom ta mark på Malmö och jaga ner dem. Att man i det läget gör ett sånt jävla stort move som det faktiskt är att skicka Billborn, älskad av supporterna, precis vunnit klubbens andra titel i historien. och har bedrivit en fotboll som i alla fall under liksom det senaste normala fotbollssäsongen 2019 presterade en fotboll som kanske var bäst i landet.
Ja.
Att skicka honom, välja Milos.
Ja.
Och ett halvår senare så är Milos huvudtränare för Malmö FF. För bra för att vara sant.
Ja, det kanske det är.
Okej, om vi säger så här. Ser inte du fram emot Bayern Malmö nu?
Jo.
Lite mer än vad du gjorde för 20 minuter
sedan. Det gör jag, absolut.
Det är ju egentligen det jag pratar om.
Ja.
Nu har det här blivit ännu mer tillspetsat.
Ja.
Sen så kan du ropa liksom falsk rivalitet hur mycket du vill. Mm. Jag säger inte att alla Hammarbyare hatar Malmö FF mer än någon annan klubb. Eller att alla Malmö FF supportrar hatar Hammarby mer än alla andra klubbar.
Jag tycker att den rivaliteten...
Det har ju byggts upp någonting i liksom, jag vet inte, de senaste 2-3 åren mellan just Bayern och Malmö som är...
Ja, men jag tycker att den är härlig. Alltså att det finns en rivalitet även på klubbledningshåll och att det här spetsar till saker och ting. Och vi är bara i januari. Det ska ju hända hur mycket som helst. Det ska spelas cup och det ska värva spelare under de här 3 månaderna fram till att allsvenskan börjar, som gör att det, ja, men det kändes som att det här sparkade igång allsvenskan på ett jävligt härligt sätt. Nu när de första träningarna börjar kommer vi se bengaler och rök och sådär. Och så är det pyromottagning på skyttan för AIK. Alltså nu börjar ju allsvenskan lite grann. Ah. Supportarna sparkar igång allsvenskan.
Blåvitt ska in.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Deppiga hallen och...
Tipselit. Nej, det är Serneke heter det väl.
Exakt. Nej, men det finns någonting med Blåvitts säsongstarter som alltid känns lite så här.
Den här jävla Tipselit-hallen i Jönköping har ju fått mycket cred, kan jag tycka.
Ja, jag vet inte riktigt.
Jag håller bara till Vinnarhallen på Bosön. Det är ett bra namn till en hall. Vinnarhallen på Bosön. Ja. Det är fint.
Absolut.
Älskar att vara där.
Nej, men absolut då. Och sen så låt säga då att Viktor Edvardsen landar i Djurgården. För där hamnade du inte. Alltså då kommer ju Bosse och Kim och Tolle och Bergen och Kotschak och gänget med dragna vapen och slipade klingor de också. Mm. Alltså...
Så lite härligt ändå att starta den allsvenska säsongen nu när träningarna börjar också. Med den lilla rivaliteten mellan Bladet Expressen Anel mot sin gamla kollega. Han är ju fortfarande kollega men vän Disco.
Ja, men det här är väl liksom, det är Pep Arteta.
Nej, men jag tänker på Fabrizio Romano mot Di Marzio. Ja. Alltså, i något läge har ju Fabrizio Romano gått om Di Marzio.
Men har det inte börjat blåsa lite snålt kring Fabrizio Romano här senaste veckorna?
Har det?
Ja, att det är mycket liksom att han bara skäl och alltså verkligen... Ah. Jag har bara sett
sånt har det ju liksom blåst kring, alltså de typerna av vindarna har det blåst kring Di Marzio i lägen också.
Jo, men och det är väl liksom så här, i den rollens natur så ligger det väl att det blåser på toppen.
Ja,
och stormar ibland, väl alltid på toppen.
Ja, och sen så måste man ju liksom tolka text på ett bra sätt också som läsare. Alltså ibland när man skriver så här, men det finns ett intresse.
Kolla bara på Disco, hur mycket skit han får nu. Bladet Disco, det blåser. Ja. Det blåser redan. Ja. 7 januari.
Ja, 7 januari. Fan, det är dags att vakna.
Kuling.
Hörru, ska vi avsluta med lite silly? Såg att Coutinho är klar för Aston Villa.
Mm. Finns ju något fint i det i och med att det är då Steven Gerrard som tränar Aston Villa och Steven Gerrard då som spelade i Liverpool när Coutinho var som allra, allra bäst som fotbollsspelare och vet ju att det bor en storhet i den där spelaren. Jag tror...
Betyder det här att Ferran Torres kan spela för Barcelona?
Alltså, jag har sett Ferran Torres i en Barcelona-tröja på Camp Nous gräsmatta liksom trycka sin hand mot Joan Laportas. Ja. Så att han måste väl kunna spela, eller?
Ja, det, jag tror eller att de har behövt liksom
måste in kulor på pluskontot.
Ja, framför, avlasta någon slags löneberg och så vidare. De har ju det i berg. Du vet ju.
Jo, jo, absolut. Ja. Och det finns ju ett spenderingstak.
Det är ju det stora problemet.
Ja. Alltså, det finns en spelare in, en spelare ut.
För Barcelona är det lite så nu. Jag tänker att det här kanske då gör att Ferran Torres kan spela snart.
Jag tycker i alla fall att det finns något vackert i att Coutinho då landar Aston Villa med tanke på... Alltså jag ser det som orimligt att han skulle landa Aston Villa om det inte hade varit Steven Gerrard som tränar Villa.
Och du ser ju radarparet nu. Ingsy boy, Coutinho. Oj, oj, oj. Det blir många mål där.
Klämmer in Watkins där också.
Ja.
Hur som, jag tror att det kan vara något år för sent här. Alltså...
Ja, alltså skulle kunna vara, men är det någon som skulle kunna få igång Coutinho? Tänk att det är en gammal spelare, en gammal lagkamrat i Gerard.
Alltså jag tänker att
gör det för mig i alla fall.
Jag tänker att Coutinho knappt ens kom igång i Bayern München, i världens bästa Bayern München för 2 år sedan. Och kommer man inte igång i den miljön?
Satt väl på bänken i Bayern München i finalen mot Barcelona, hans klubb. Ja.
Nej, det var inte finalen. Det var kvartsfinalen.
Nej, kvartsfinalen. Men det är en slags final.
Ja, men alltså, förstår du vad jag menar? Alltså, om man inte ens lyfter där för 2 år sedan. Mm. Lyfta i Villa nu. Ja, jag är skeptisk. Kieran Trippier såg jag klar för Newcastle.
Mm.
Och det är ju den första av förmodligen ganska många moves som Newcastle måste göra här nu i januari. Mm. För de ligger ju pyrt till tabellmässigt. Och Bin Salman har ju inte gått in i den här klubben för att börja med att åka ner i Championship. Nej. Alltså det är helt orimlig tanke att ens tänka. Mm. Men frågan är, vad kan man liksom få fram? Ja, det är väl en Kieran Trippier-figur. Aubameyang, det måste vara super januari-rea på honom nu, så som han liksom har fördärvat sin aktie i Arsenal. Strippats på lagkaptensbinden, han är disciplinärt avstängd internt. Nu är han iväg på afrikanska mästerskapen men får börja i karantän efter att ha festat i Dubai. Alltså det är ju en snubbe som sen det där kontraktet förlängdes med Arsenal och han enligt sig själv ville bli one of the big legends och jämfört sig själv med liksom Tony Adams och Thierry Henry och gänget. Ja, men så har det ju bara gått ut för.
Ja.
Å andra sidan, ja, alltså så här, allting har han ju inte tappat. Alltså vi pratar om att Gerard tror att han kan få fram 2014 Coutinho.
Mm.
Alltså då måste man väl kunna ge Newcastle ganska goda möjligheter att få fram 2019 Auba. Om man nu skulle landa honom.
Mm.
Där
måste ju börja någonstans med stora spelare i alla fall.
Ja, läge för de säljande klubbarna. Mm. Alltså de vet ju vilka stålar Newcastle sitter på.
Men vi har varit här tidigare också. Exakt. Chelsea, City, PSG och så vidare. Alltså klubbar som historiskt inte har varit framgångsrika men som har ändå köpt sig framgång.
Ja.
Så jag menar, det är klart att varför skulle inte Newcastle kunna göra det? Men jag tror att precis som PSG köpte på sig en massa spelare. Bra, dyra, men kanske inte fick resultat liksom i prestationerna direkt. Men så måste man börja. Jag tror att det enda sättet för dem att ta en genväg till toppen är att köpa etablerade stora spelare.
Nu har ju Emil Kraft spelat en del mittback i någon slags trea, femma.
Satan vad bra han har gjort det.
Jag säger bara att för honom så är det ju tunga besked att Kieran Trippier ramlar in.
Får
väl se. Du tror att Emil Kraft kommer hålla Kieran Trippier på bänken?
Nej, men att de kanske inte konkurrerar om samma position.
Jag säger bara att... Liksom,
Kieran Trippier skulle kunna spela ute på en vinge.
Ja, men med Kieran Trippier in... så är ju Emil Krafts möjligheter att fortsätta spela på högerkanten. De är lika med noll så länge Kieran Trippier är fit.
Jo,
det måste du väl ändå.
Jo, men han kan ju spela en trebackslinje samtidigt som Kieran Trippier kan spela ute som en vinge.
Det var väl det jag inledde med att säga. Ja. Nu har han förvisso spelat en del liksom, ytter-innerback.
Jo, men det är väl där man ser honom till 100% också. Han konkurrerar typ inte ens med Trippier.
Nej, men där har det också varit en hel del skador. Han har fått täcka upp för en del.
Han har gjort det bra.
Jo, jag säger bara att det är...
Nej, min gubbe.
Du vill alltså få det positivt för Emil Kraft-aktien att man hämtar in Kieran Trippier.
Ja, för då ser man en tydlig roll för honom i Newcastle.
Jävla skev take.
Tydliga rollfördelningar tycker jag är bra i lag.
Okay. Ja, jag vet inte, jag är i alla fall lite orolig. Mm. Utöver det så är det ju inte sådär jättemånga stora namn som liksom ryktas röra på sig här nu redan i januari. Utan det,
januari är ju sällan det, de stora namnens merkat, utan det är ju framåt sommar. Det har skett, men säg att Vlahovic skulle röra på sig. Mm. I och med att han har ett utgående kontrakt, eller det är 1,5 år kvar, men man vill sälja honom så tidigt som möjligt för
då
att få pengar.
Alltså, jag menar, Piontek Kokorin. I och med att Kokorin då blir Vlahovic och vice Kokorin Piontek blir
Kokorin. Jag tror man ska försöka skeppa Kokorin så fort man bara kan här. Det är väl läge. Men det är nog inte så bra för om Fiorentina nu söker Champions League. För det är ju det Vlahovic säger i serbisk media här, att han vill ta dem till Europa och sen får vi se i sommar. Typ som att han öppnar upp för att kunna fortsätta. Men det är ju så här, är ett lag desperat, vill ett lag ha Vlahovic nu, då pungar man ju upp 70-80 miljoner pund och så är det över och så går han redan nu i januari.
Men det enda laget som kan göra det är ju Newcastle. Och jag kan inte tänka
City.
Mig... Tycker du de behöver... Alltså,
om de vill ha Vlahovic?
Jo, jag säger bara att... Alltså så här, City kommer ju inte pröjsa ett överpris nu i januari, när Premier League är avgjort och de ser ut som ett av Europas två bästa lag.
Om de ser överpris, alltså om de ser möjlighet att ta honom nu och känner att så här, 70 miljoner euro är ändå bra.
Jag
tror inte heller, jag ser inte heller. Nej. Arsenal är också där och rycker i honom.
Jag säger bara att jag tror att ska...
Men jag tror att digniteten Kulusevski, den typen av värningar kan vi få se i alla fall.
Ska Fiorentina sälja Vlahovic nu? Så är det ju en miljard som ska upp på bordet. Jo. Och det är ju väl bara Newcastle som kan hosta upp.
Kanske.
Och där måste ju Vlahovic själv känna. Nej. Alltså jag tror så här. Det var det jag skulle komma till. Jag tycker att man inte kan blunda för det. Allt mer liksom pyrande intresset från Arsenal kring Alexander Isak.
Nej.
Det känns ju också som en match made in heaven. Inte bara för hur bra Arsenal ser ut för dagen, att Arteta verkar göra stordåd av många yngre spelare, utan kanske framförallt för att Martin Ødegaard ligger där på trekvarten bakom då Isak. Och så kan de återuppta deras fina och symbios och samarbete från Real Sociedad-tiden.
Ja.
Det känns ju jävligt spännande, måste jag säga. Å andra sidan så sitter ju Arsenal ganska bra på det med liksom, ja men Auba finns där, kanske att han rör på sig. Skitsamma. Lacazette finns ju där. Mm. På utgående.
Mm.
Då är det väl jätte... Alltså så här, jag tror inte Alexander Isak kommer landa i Arsenal innan januari.
Samtidigt är Real Sociedad ju en säljande klubb. Kommer pengarna, då kommer de sälja. Det är jag helt övertygad
om. Men jag tror att Arsenal nog kan spela klart den här säsongen med Lacazette.
Ja.
Han lämnar in med Isak sommar.
Ja, men det är hur som helst en värvning som skulle kunna göras mer eller mindre klar redan i januari. Så jag tror ändå att det kommer hända saker under silly season. Vi kommer få anledning att liksom prata om det. Mer eller mindre stora värvningar nu i alla fall.
Någon klubb som jag ser som ganska diffus på den här transfermarknaden, för man vet inte riktigt hur den sköts. Jag skulle bara säga det kring Manchester United är ju att av allt att döma behöver de ju göra någonting. I och med att Rangnick efter han varit på posten 40 dagar, lite drygt.
Dags att ta in
solskärgen. Han har ju dömt ut truppen. Ja. Det är för dåligt. Alltså så här, det är för dåligt rent kvalitativt och fysiskt.
Cedergren gjorde också det med Örebro, efter första träningen.
Joel.
Det är för dåligt.
Förvånad över den låga kvaliteten.
Älskar det. Han har inte tränat på 2 år, kommer köra ett pass.
Överraskande dålig kvalitet. Nej, men håll med mig kring Manchester United. Alltså så här, när Rangnick kommer in och så tidigt in på jobbet, när han också har en utmätt tid som tränare.
Ja.
Och jag menar, han har en roll i klubben efter där han ska liksom så här, ja men United ska tillbaka till den här
nivån. Det är väl den rollen han intar lite grann här nu när han sågar laget.
Jo, men, och det borde väl då sammanfalla med att det finns en ambition att också spetsa truppen under januari och till det halvår han har kvar på sig att faktiskt göra det jobb han är anställd för att göra. Och jag menar, ser man Uniteds senaste prestationer? Alltså det var så, vi pratade efter Newcastle-matchen i mellandagarna. Det var ju så skrämmande, liksom, uselt, så det fan inte fanns. Wolves-matchen. 3 gånger sämre?
Ja.
Nej, men det var ju helt bizarrt hur dåligt det var. Och så med alla då rapporter om att Rangnick har redan tappat omklädningsrummet. Jag läste någonting i morse om att Ronaldo ska ha gått ut och ställt någon slags jävla krav. Antingen så löser ni en topptränare till nästa säsong eller så sticker jag.
Ja.
Jag kan tänka mig att United behöver agera, men de hamnar ju lite i då samma läge som Newcastle, att de säljande klubbarna vet ju. Men kan inte United, alltså såhär, Frankisi, är det någonting?
Det har också ryktat, så han, jag ska inte säga att han bråkar med Milan, men han förlänger inte i alla fall, och det verkar ju som att hans ambition är att gå någon annanstans än att vara kvar i Milan. Mm. Och då är ju Manchester United definitivt en trolig klubbadress.
Ja, och ska Maldini gå för hattrick i att släppa spelare gratis?
Ja.
Alltså han har redan bommat Donnarumma och Çalhanoğlu.
Mm.
Nu har han ju, alltså det här är ju hans sista chans. Annars kommer han ju tappa Frankisi på samma sätt.
Ja, absolut.
Jo, men är det inte då bara liksom så här, vad kan de få för honom nu?
Det är väl bara kan att inte ha pratat så mycket de senaste veckorna. Vi pratade ju jättemycket om det för en och en halv månad sedan.
Mm.
Så absolut.
Ja, alltså så här, det vore ju, tycker jag, sett till hur det ser ut i Manchester United.
Ja, men han är ju så här, han är mittfältare som styr upp.
Ja, men Ranjik har också dömt ut Donny van de Beek.
Ja.
McTominay, han vill inte ha bollen.
Dålig.
Matic
sving de fick
så...
på Donny van de Beek. Han var så jävla hypad i Ajax.
Ja. Nej, men det är faktiskt helt otroligt. Matic är ju så färdig som man bara liksom kan vara. Fred, helt okej. Oerhört svårsmälta uppgifter att United vill förlänga med Paul Pogba. Ja, det var väl The Sun, så att det tar mig med en rejäl nypa salt. Men alltså, sett till Uniteds innermittfält, och nu kanske inte Frankisi är den typiska Ralf Rangnick-spelaren, det inser jag också. Men det är en för bra spelare i ett för bra läge, rent transfermässigt, för att inte ta, sett till vad man har att hushålla med idag. Det tycker jag i alla fall.
Ja, jag håller med. Som sagt, jag tror att vi kommer få en ganska intensiv januari. Alltså, ju mer vi pratar om det, jag tror att det kommer hända mer än vad det gjort de senaste åren.
Mm, förmodligen. Mm. Och vi är med er! Toto Balotto rullar vidare med minst två avsnitt i veckan.
Mot 1000.
Även 2022, exakt. Mot 1000, vi är snart på 600. Helt otroligt.
Någon frågade ju i vårt frågeavsnitt där, tog vi inte upp, vad gör vi det 1000 avsnittet? Får vi se. Kolla Globen.
Men något stort.
Något hybris.
Något stort lär det bli.
Ja.
Kanske är det då vi kör Kool-Aiden.
Ja.
Bara dricker den.
Ja.
Alla som vill får haka på.
Alla som vill.
Släcker ner.
Exakt.
Så blir det som du ändå fnulade på igår när du såg bilderna från Novak Djokovic hotell i Australien. Kanske läge att släcka ner den här planeten.
Läge. Faktiskt. Herregud.
Hörrni, tack för att ni lyssnar på oss. Ha en jävla skön helg, så hörs vi igen på måndag när det förhoppningsvis återigen har spelats fotboll runt om hela Europa. Men skulle det bli så att diverse matcher ställs in på stöven, då vet ni vad ni från och med nu bara kan liksom säga. Tre korta bokstäver. TIC.
Ciao tutti.
Ciao tutti.